Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
Jag vet inte om du hade möjlighet att vara här förra helgen. Jag har fortfarande så här skön eftervärme i kroppen efter alla dessa helgmöten vi hade som församling. Att någonstans få stanna kvar i påskberättelsen under flera dagar och liksom komma till kyrkan. Nu är jag i princip kyrkan varje dag, men att få fira gudstjänst tillsammans så där och vara kvar i påskbudskapet under flera dagar gör att man påminns om vilken fantastisk nåd det är att vi har en Gud som liksom har allting i sina händer. Att inte döden vinner, att inte ondskan vinner, att inte liksom allt lidande vinner, utan att liksom det Gud har liksom sista ordet. Och dopförrättningen tyckte jag var fantastisk, när man får påminna sig om liksom vad är det som händer när man får lägga det, liksom det gamla livet och uppstå liksom ny skapelse i Kristus. Ja, det var många bra grejer att ta med sig. Och hade du inte möjlighet att vara här, så får du väl lyssna åtminstone på god förkunnelse i efterhand. Men man vill ju vara där det händer, eller hur? Man vill ju vara i rummet där det sker. Och vi ser fram emot också det som ligger framför. Den där musikalen, jubileumshelgen, jag vill bara säga, alla ska med på den. Det är inte liksom om du ska, utan alla ska med. Och tycker du att men det kostar lite för mycket, så får du bara tacka Gud för att det finns människor som har lite mer än dig som kan bjuda dig i så fall. För ingen ska missa den festen på grund av att det kostar. Men mat, vi vill ju att det ska vara sådär festligt och liksom extra allt i det där 100-årspartyt. Så därför så kostar det en del att liksom vara med. Men det innebär inte att det bara är några få som får vara med, utan alla ska med. Hela kyrkan ska med. Och helst ska vi bjuda med oss många fler också. Men är det så att du kämpar lite grann med din privatekonomi, så prata med någon av oss pastorer, så hjälper vi dig så att du får biljetter till din familj och att vi kan fira det tillsammans. Så att inte du liksom bara går på musikalen och sen inte är med på och äter, utan hela den där upplevelsen ska vi fira tillsammans. Det är också underbart att se alla möjliga människor som är med i praktiskt och håller på och övar i sånger, i drama, i musik, i att fixa dukning och allt möjligt. Hela den helgen gör vi ju som församling. Och det är liksom, ja, det kommer bli en hejdundrandes fest. Missa inte den. Alla ska med, helt enkelt. Du är inbjuden på fest. Tänk att till och med landshövdingen vill vara med på den festen där du är. Liksom, där du är. Det är ju celebert. Idag så slår vi an ett nytt tema som på något sätt kommer vara i våra söndagar några veckor framåt. Och temat har sin liksom kärna i missionsbefallningen i slutet på Matteus evangeliet. Så har du din bibel, får du gärna bläddra fram dit, så ska vi alldeles strax läsa de där orden, klassiska orden som Jesus ger strax innan sin himmelsfärd. Jag vet inte riktigt hur det är med dig, för jag vet inte hur många gånger jag har läst missionsbefallningen. Alltså jag kan citera de verserna utan att titta i Bibeln. Jag kan det, jag har hört det så vansinnigt många gånger. Men när jag har förberett mig för den här söndagen, så har jag slagits ut av att det som är supertydligt i Bibeln ibland blir perifert i mitt eget liv. Det som Bibeln är, det här borde mina efterföljare ägna mest av sin tid för, är ibland det som jag upplever att jag ägnar mig minst åt. Det verkar som att det enkla verkar vara det som är svårast för oss att någonstans på riktigt ta in. Och jag hoppas att den här söndagen att Gud skulle få utmana dig, även om en del bibelversar är lästa många gånger, att Gud skulle ge dig lite nya perspektiv och framförallt ge dig så mycket av sig själv så att du inte kan annat än att börja leva det som Jesus förväntar sig av sina efterföljare. Det är ju nästan svindlande att han som är himmelens Gud, han som har skapat allt, säger att från och med nu så är ni mina händer, fötter, ögon, munnar till den här världen. Ni är tänkta att gestalta det jag är. Liksom han är, sådana är vi i den här världen, säger Nya Testamentet. Adresserat med Jesus som exempel. Och så tänker jag på mitt eget liv. Och så funderar jag på hur många gånger tänker mina grannar eller de som handlar i samma mataffär som jag eller ser mig tillsammans med min familj på semestern. Hur många gånger tänker de, det där måste vara en kristen. Han beter sig verkligen Jesuslikt. Eller är det någonting annat som syns, märks, hörs? Ja, så här säger Jesus i Matteus 28. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag ska alldeles strax läsa mer i Matteus evangeliet, så slå inte ihop din bibel än. Vi vet inte exakt vart i tid vi är nu. Det säger inte så liksom detaljerat vilken dag efter uppståndelsen som det här talet äger rum. Vi förstår av liksom det som står i Lukas evangeliet, apostlärningarna, att himmelsfärden, den är vi liksom på en annan plats. Så att det är någonstans under de där 40 dagarna då Jesus på något sätt umgicks med sina lärjungar och undervisade dem om Guds rike. Någonstans i den där tidsperioden, han var död på korset, han uppstod, han visade sig sina för lärjungar och han fortsatte göra det under några veckor. Vart i tid vet vi inte exakt. Men tänk dig ändå den här formuleringen mitt i detta storslagna. Kristus dog och uppstod. De är på bönemöte i den övre salen. Han visar sig för dem. Thomas var inte där, så han hade svårt att tro på sina kompisar som berättar om detta mirakel. Så då visar sig Jesus en annan gång där Thomas också var med. Och så står det att han fortsatte att visa sig för dem varje dag under 40 dagar. Men när det här talet är, så trots att allt det här har hänt, så står det att några tvivlade. Alltså, vad mer krävs för att kunna tro? Han som de såg dö på korset, läggas i graven, har de nu mött? De har liksom talat med honom, sett honom äta mat, och ändå så verkar det som att det ibland kan vara svårt att på riktigt förstå. Och jag tänker att det är lite själavård faktiskt för dig och mig, eller hur? Då kanske det inte är så konstigt att du och jag också tycker att det är lite klurigt ibland. Att någonstans förstå, vart är Jesus i den här situationen? När vi går igenom en del svåra perioder. När vi tycker att livet är lite mer än en brottningsmatch. Att någonstans undra, vart är Gud i allt detta? Ja, men det, vi är inte de första som ibland undrar. Men det är i det här sammanhanget som det finns också ett litet uttryck i slutet där det säger, och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det där och se, i antikens texter, nu är ju inte jag varken någon språkforskare eller sån som kan allt om såna här antika grejer, men det uttrycket är egentligen en stor understrykning att nu kommer det allra viktigaste. Det är någonting som får en prioriteringsordning och ett understrykning som gör att det här behöver på något sätt du verkligen förstå för att kunna ta till dig allt det där andra som jag nyss har sagt. Och då är löftet, jag är med er alla dagar till tidens slut. Så om du ska glömma bort hela den här predikan, sångerna kanske det är du nynnar med i. Men glöm aldrig bort att Jesus är med dig alla dagar. Oavsett vilka dagar du har. Oavsett om det är sjukdomsdagar, arbetslöshetsdagar, relationsstrulsdagar eller vad det nu är för utmaningar. Han släpper inte taget. Han är med dig. Han är med mig. Och jag skulle önska att du nästan skrev det på, liksom, låna någons läppstift och så skriver du på liksom, din badrumsspegel någonstans. Att han är med mig alla dagar. Så att varenda morgon där du liksom gör det i ordning och går till jobbet ska du gå med den förvissningen. Han är med mig den här dagen. Om du har en sån här skön pastorsmåndag där barnen är i skolan och chipsskålen är full, du har den för dig själv. Eller fall det är lite mer problematisk torsdag och du känner att det är jättemycket utmaning med massa strulgrejer. Han är med. Häromdagen så hade jag en god vän hemma på lunch som alldeles nyss blev änkeman. Efter många år tillsammans med sin fru så har hon fått gå in i det himmelska och han nu har en resa här på jorden att någonstans få vandra själv. Och någonstans mitt i allt det som är nöd och sorgligt så kan vi ändå bara konstatera, det är ju förunderligt med att någonstans känna att Gud håller sin hand över en. Så till och med i sorgen och saknaden så är han där. Gud är alltid med oss. Han slår också fast inledningsmässigt i hela den här texten att åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Det är också rätt skönt alltså. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Hela det där därför, gå därför ut, bygger också inte på oss utan på vem han är och den kraft, makt, auktoritet som är hans. Åt mig har getts all makt. Inte bara att han har övervunnit någonting, utan det skulle lika gärna kunna översättas med att åt mig har getts all auktoritet. Det finns någonting i mitt väsen som gör att alla knän och tungor en gång måste böjas och bekänna att Jesus är Herren. Åt Jesus har getts den auktoriteten. Utifrån detta så utmanas vi till att gå ut, och det är ämnet för den här söndagen. Och jag har tänkt, undrar hur många predikningar du har hört om att gå ut förut. Men för mig blev det väldigt uppenbart ett annat perspektiv in i detta från Matteus kapitel 25. Så nu får du slå upp igen Matteus 25 och så reser vi oss upp och läser jättemånga verser tillsammans. Jag tror att jag läser före, men vi kan stå upp. Det är bra med blodcirkulationen har jag hört. Det är Jesus som ger en liknelse som där han säger så här. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina lärjungar och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han 5 talenter, en annan 2 och en tredje 1 talent. Åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han bort. Den som hade fått 5 talenter gick genast och gjorde affärer med dem och tjänade 5 talenter till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som fått 1 talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom då bar fram 5 talenter till och sa: Herre, du anförtrodde mig 5 talenter. Här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom: bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått 2 talenter fram och sa: Herre, du anförtrodde mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom: bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Även den som hade fått 1 talent kom fram. Han sa: Herre, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd, så jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: du usle och late tjänare. Visste du att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut? Då skulle du ha satt in mina pengar på banken så att jag hade fått igen det som är mitt med räntan när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den till honom som har 10 talenter. Var och en som har ska få, och det är överflöd. Men den som inget har ska bli fråntagen också det han har. Och kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Ett allvarsamt ord. Låt oss bli kvar i bön. Jesus, jag tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt. Så att överallt när vi talar ditt ord, läser ditt ord, så är du själv närvarande och du gör någonting i oss, med oss. Låt ditt ord nu få verka precis så som du har tänkt i våra liv. Herre, du vet våra ryggsäckar. Du vet våran livsberättelse. Och tack Gud för att vi kan stå där och ibland tvivla både över vem du är eller vår egen förmåga. Men att ditt löfte om att vara med oss alla dagar kan ge oss ny kraft för att någonstans göra det bästa utav det som ligger framför oss. Helige Ande, vi ber dig. Kom med din närhet och din nåd. I Jesu namn. Amen. Varsågod och slå er ner. Det verkar vara angeläget för Gud att någonstans utmana oss till att förstå att det som du och jag har fått i våra liv är för bra för att grävas ner och att någonstans inte använda. Ibland när vi pratar om att gå ut och göra alla folk till lärjungar så är det så otroligt lätt att tänka att det handlar om människor långt, 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 långt borta. Och absolut att det handlar om att ta evangeliet till alla möjliga olika länder. Alla folk som ännu inte har hört om Jesus ska ju få chansen att få höra om honom. Det är absolut en drivkraft i varje församling. Den här kyrkan, inte, hade man inte ens anställt någon pastor i församlingen förrän man skickade sin första missionär. Det var angeläget att ta evangeliet till nya länder, nya platser. Men det verkar inte bara handla om att vara pastor eller vara missionär i andra länder. Utan alla har vi fått någonting av Gud i våra liv. Och därför vill jag utmana dig idag. Vem utav de här tjänarna är ett exempel på ditt liv? Det som är dina gåvor, det Gud har lagt i dina händer. Hur använder du det? Det verkar vara en förväntan av Gud att faktiskt säga gå. Ta ett steg. Jag bad om lite rekvisita här idag. Så jag har fått låna en sån här riktigt fin resebil. Jag erkände ju någon gång att jag har börjat gå på gym. Så ibland skulle man behöva en sån här. När musklerna säger att det här har vi inte gjort på 47 år. Varför börja nu? Om kroppen är sliten. Varför är det viktigt att gå? Alltså om inte kroppen riktigt orkar med, varför är det inte bättre att sitta i rullstol eller skjutsas runt i någon skön säng som någon slags här egyptisk faraon förr i tiden? Man bara låg där åt vindruvor och någon stod och vifta. Varför är man angelägen om att trotsa att det är lite bökigt och svårt? Nu är inte jag heller kunnig inom detta område, så ställ inte för mycket följdfrågor. Men det finns massa saker i kroppen som måste vara i funktion. Annars riskerar kroppen att få massa andra krämpor än de som man kanske redan har. Vilket innebär att den kristna som verkligen vill leva ett liv nära Kristus behöver ta hans befallning om att gå på allvar. Annars är risken att ganska mycket annat börjar bli lite besvärligt i ditt liv. Det finns någonting i stilla sittandet som kommer göra att du får en del andra utmaningar. Medan om du trotsar ibland det som ibland till och med kan vara lite klurigt, så håller du liksom hälsan igång. Och jag har tänkt hela den här veckan på den här rullatorn. Och så funderar jag på vad är den här i mitt kristna liv? Och ibland så skulle jag kunna berätta om lite perioder i mitt liv. Där jag inte hade kraft att gå själv. Det kändes som att jag hängde så här på några av mina vänner. Jag hade inte förmågan att liksom på något sätt ta mig några steg framåt. Men kristna goda vänner tog tag i en, bad tillsammans med, läste Guds ord över ens liv, bad. Och så fick man på något sätt ta några olika steg. Kan det vara så att en del av det som vi ännu inte har sett, som vi längtar efter att få se, faktiskt skulle börja ske om vi bara börjar våga gå? Kan det vara så att en del bönesvar som vi skulle vilja att de hände nu inte är på Guds sida egentligen, utan han vill ge det till oss om vi bara börjar våga ta ett steg? börja våga gå. Vem vill inte höra, bra du gode och trogne tjänare, du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket, gå in i din herres glädje. Vi lever i en tid som vill ha snabba belöningar, snabba applåder, snabba likes, snabba grejer. Vi vill ha liksom direkt feedback på det vi har gjort. Bibeltexten här utmanar att faktiskt göra saker som kanske inte någon annan registrerar, mer än han som ser i det fördolda. Och någonstans veta om att en del saker är inte tänkta att talas ut i publika rum, utan någonstans så handlar det bara om att vara trogen det som han har sagt och gjort. Häromdagen hade jag också förmånen att få besöka en som fyllde år. En person som på många olika sätt ibland figurerar i offentligheten, men ganska många gånger inte alls syns i stora sammanhang eller liksom hörs mycket i vissa grejer. Men som med sitt liv hela tiden använder sina gåvor och talanger för att vara med och visa på Kristi kärlek till massor med människor. Trogen i det lilla. Nu är det ju söndag. Det är jag som har förmånen att få predika. Det är klart att jag har försökt förbereda mig. Jag har försökt se till att mina kläder är hyfsat rena och att jag liksom ser liksom hyfsat okej ut. Jag försöker väga mina ord. Jag försöker tänka igenom och försöker göra allt jag kan för att göra så rättvisat som möjligt till det ord som jag upplever Gud har lagt på mitt liv. Men hur är det alla andra dagar då? Det som inte är tillrättalagt, är det värt ett bra, du gode och trogne tjänare? Det kommer ju till den där jobbiga passagen här texten, där den som bara fick en väljer att gräva ner det. Och förklaringen till varför han gräver ner det är: jag är rädd, så jag gick och gömde din talent i jorden. Kan det vara så att ibland så är vi i någon slags konstig rädsla för vem Gud är, men kanske ännu mer ofta, jag är rädd för vad alla andra ska tycka, alla andra ska tänka. Människofruktan kan vara ett enormt gissel som gör att, vem tror du att du är om du skulle våga ta ett steg? En felaktig, bristfällig gudsbild verkar suga energi ut ur motivationen att våga gå. En bristfällig självbild kan också göra att man tror att man inte duger. Kanske har du fått höra hela ditt liv att du är en sån som inte kommer lyckas med någonting. Också bara för ett tag sedan som jag satt med en god vän som under hela sin uppväxt hörde av läraren på skolan. Det finns väldigt många bra lärare, men det här var inte en sån. Som sa tydligt inför klassen till och med ibland att du kommer ju inte lyckas med något i ditt liv. Och trots att han nu är en vuxen man sedan många, många år, så var det som att lärarens formulering har fortsatt att definiera hans liv som ett misslyckat exemplar. Och därför skulle jag vilja utmana dig som kanske har dåliga erfarenheter av vad andra har sagt. Låt inte det vara en rädsla som tvingar dig att begrava din talent. Det som Gud har skapat dig med är med ett unikt, enastående värde. Och han älskar dig. Och om det än skulle vara så att du gjorde något som diskvalificerade dig till utvisningsbåset, så är han den som kan förlåta från synder, upprätta, hela och ge nya chanser. Ingen av oss som du ser tjäna i den här församlingen skulle kunna stå här på egna meriter. Det är bara Guds nåd. Och att du skulle kunna få bli befriad från det. Lite tidigare i Matteus evangeliet kapitel 21 så ger Jesus en annan liknelse. Och han säger så här: vad tänker ni om detta? En man hade två söner. Han gick till den första och sa: min son, gå och arbeta i vingården idag. Jag vill inte, svarade han. Men längre fram ångrade han sig och gick. Sedan kom mannen till den andra och sa samma sak. Och han svarade: ja, herre. Men han gick inte. Vem av de två gjorde faderns vilja? De svarade: den första.
Jesus sa till dem, jag säger er sanningen. Tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i Guds rike. Johannes kom till er på rättfärdighetens väg och ni trodde inte på honom. Men tullindrivarna och de prostituerade trodde på honom. Och trots att ni såg det ångrade ni inte ens senare och trodde på honom. Vad är det viktigaste? Att säga att du gör någonting och inte göra det? Eller att säga att du inte kommer göra det men ändå göra det? Det här verkar ju vara taget från en sån här, förhandling med någon tonåring att städa på sitt rum. Men här är någonting annat viktigare. Det verkar som att det är viktigt att faktiskt våra liv stämmer med det som är vår bekännelse. Den kristna kyrkan kommer aldrig ha större inflytande på det samhälle den är en del utav än det förtroendekapital som skapas genom de liv vi lever. Jag kan ha den vackraste predikan som någonsin du har hört, eller det kanske inte jag kan ha. Men som pastor kan du liksom säga bra saker, men om våra liv inte stämmer så urholkas budskapet väldigt snabbt. Gud säger i första Samuelsboken att se, lydnad är bättre än offer och lyhördhet bättre än baggars fett. Lydnad är bättre än offer. Vi är tacksamma för varenda krona som samlas in på varenda insamling vi gör under våra gudstjänster och alla som är trogna i sitt givande. Det är jättebra och jätteviktigt. Men lydnaden är ännu viktigare. Att det som är Guds hjärta, Guds vilja skulle få bli våran högsta önskan att utföra. Att jag bara får säga, ja, jag står till ditt förfogande, Gud. Här är jag med mitt lilla liv, med min lilla kunskap, med mina små förutsättningar. Men jag ger det jag har till dig. Jag ställer det till ditt förfogande och säger, bara använd det här. Och jag vill vara trogen i det lilla. Jag vill på något sätt vara en god vän till dem som jag har runt omkring mig. Jag vill bry mig om de människor som du bryr dig om, Jesus. Och att lydnad faktiskt borde vara en självklarhet för oss som har vår bekännelse i Kristus, som säger att han är huvudet över sin kyrka. När vi erkänner honom som Herre, när vi säger du är min frälsare, min Gud, min Herre, du är huvudet över din församling, så på något sätt så kopplar jag bort en del av min egen beslutskraft och säger okej, Gud, nu underordnar jag mig din vilja. Ditt ord på något sätt trumfar mitt eget ord. Så när jag på något sätt försöker navigera med mina egna drömmar, mina egna tankar, mina egna fantasier, så kalibreras det mot vem du är och vad som är på ditt hjärta. Och om det ibland är en dissonans mellan det som du vill och det jag vill, så kan jag ibland likt Jesus i ett semane säga, finns det någon chans att bli av med den här? Men om det inte är så, låt din vilja ske då med mig. Lydnad är viktigare än offer. Lyhördhet bättre än baggars fett. Lydnad är ju en sak, men är jag lyhörd? För ett tag sedan så fick jag utav min familj ett par hörlurar som man kan ha när man är ute och reser. De har en sån här brusreducerande effekt. Jag vet inte om du har upplevt det någon gång. Man skulle behöva ha dem fler gånger i sitt liv. Det här är också utanför min kompetens. Det är inte mycket jag vet som du förstår. Men när du tar på de här hörlurarna så är det som att en del av det här bakgrundsljudet och sålet och slamret någonstans försvinner bort. Så att det som du verkligen har sagt att du vill höra på är det som du riktigt ordentligt klart hör. Lyhördhet är också en av vår tids stora utmaningar, för vi har så många röster som säger så många saker till oss. Så om du tänker någonstans att Gud har lagt ner talenter i ditt liv, så är det så många andra röster som säger olika saker som på något sätt gör att det där nästan inte riktigt når fram. Lyhördhet, att vara uppmärksam för Guds röst Och att någonstans kunna höra och se det som är på Guds hjärta. Jag tror att vi ska få se en film här lite grann, bara lite grann i bakgrunden. Det här är en film som jag har tagit med min mobilkamera, så den är inte världens bästa liksom filmat. För några veckor sedan hade jag förmånen att få vara i norra Etiopien, i det område som heter Tigray, som under 3 år har varit i inbördeskrig. I det här inbördeskriget så gick etiopiska armén ihop med den eritreanska armén för att slå tillbaka det som man såg som ett uppror där den här provinsen ville bli självständig. Så när freden nu har kommit så är den ju på något sätt villkorad med att det ska få förbli ett enat Etiopien. Och från ett etiopiskt perspektiv fullständigt logiskt, från folket i Tigray, så har man ju förlorat det som man trodde skulle bli deras självständighet. Så känslorna är dubbla. I den här regionen så är kyrkorna väldigt små. De största kyrkorna har inte många på gudstjänst, utan är man 70, är man 80 så är man riktigt stor och känner att wow, vilken kyrka vi har. Jämfört med södra Etiopien där kyrkorna är liksom i tusentals. Det här området är kargt. Finns inte möjligt att odla, för det är liksom sten och ökenmark. Och när kriget kommer så måste man ju fly från landsbygden där kriget utkämpades in till städerna. Och när många ska trängas på liten yta så innebär det att huspriser och lägenhetshyror går upp. Och helt plötsligt så blir svältkatastroferna stora. Så ett folk som under 3 år har förlorat 1 miljon. Av att vara 7 miljoner, 8 miljoner, så är 1 miljon döda försvunna under kriget. Stor svältkatastrof. Omöjligt att försörja sig då alla jobb försvinner när kriget bryter ut. Problemen skulle kunna fortsätta och räknas med. Men om du drar upp den här, Jakob, tror jag, så tror jag att man kan se. För att precis några mil söder om den eritreanska gränsen så är det en utav kyrkoledarna som har en liten guldsmedsbutik. Landet är mineralrikt och ibland så händer det att bönderna hittar små guldklimpar och så kommer de till hans lilla affär för att någonstans luttra guldet och förädla det så att det blir liksom rent fint guld. Och i den här enkla lilla verkstaden så fick vi se när han tog en sån här liten guldklimp, när han sätter igång den här elden och börjar hetta upp det där guldklimpen som också hade en hel del slagg runt omkring sig. I början så var det ju mest fascinerande och spännande. Men en bit in i den här processen så är det ju vansinnigt varmt. Det känns ju som att temperaturen i rummet är nästan lika hög som elden. Det är det ju inte, men det var otroligt varmt. Och medan de står där och håller på och eldar och fixar och trixar, så beskriver den här ledaren att precis så här har vi upplevt att kriget har gjort med oss. Och så citerar de Jakobs brevet som säger att om så du liksom ska prövas, så är det som att du prövas som när guldet luttras. Att dina omständigheter, när de blir riktigt tuffa, så visar det sig vad som är på riktigt och vad som är viktigt på insidan. Och så förklarar de att trots att kriget har varit så eländigt, de har sett så många hemska mord, de har sett så mycket lidande, de har sett alla dessa ödesdigra konsekvenser, men så säger de att vi skiner trots det som aldrig förr. Det verkar som om guldet i oss har kommit fram. Allt det där andra har fått någonstans av elden, av hettan, av trycket runt omkring oss gjort att kyrkan nu skiner mer än någonsin. Och när man står i den där enkla verkstaden så känner man nästan lite skamset. Vilka ursäkter har jag till att inte leva det där Kristuslivet som vågar ta ett steg? De här ledarna som vi mötte där trotsar krig, trotsar svält, trotsar ekonomisk fullständig kollaps, trotsar omöjligheter när det gäller att försörja sin egen familj. Man fattar inte riktigt, hur får ni det här att gå ihop? Och de säger bara, vi vet inte själva heller. Utan det är bara Guds nåd. Man känner så här, men det måste ju finnas något mer svar. Nej, men han är med alla dagar till tidens slut. Och vi upplever att vi har ett ärende till det här folket som vi bor runt. I hopplösheten så behöver de en kyrka som kommunicerar hopp. Att det finns en frälsare. Och därför så säger Jesus i Apostlagärningarnas första kapitel. Att ni behöver kraft från den helige ande. För att bli mina vittnen och ta detta ut över världen. Och därför säger min enkla utmaning den här söndagen till dig och mig. Till vem ska vi gå? Vem är det som behöver höra, beröras utav himlen genom dig den här veckan som ligger framför?
Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.